Podplay.
Det har gått ett år sedan stora antirasistiska protester skakade USA och världen. Och den tändande gnistan var George Floyds död vid ett våldsamt polisingripande i Minneapolis. Protesterna ledde till ett engagemang och förändring på flera olika samhällsnivåer, både i och utanför USA. Men vad har hänt sedan dess? Var befinner sig USA och Sverige i den stora komplexa diskussionen om rasistiska strukturer idag? Välkommen till Studio DN. Jag heter Ylke Holago. Ja, så här lät det i Portland, Oregon i juli 2020 under en av många demonstrationer mot rasism och polisvåld. Och med mig nu har jag Karin Eriksson, DNs USA-korrespondent. Hej!
Hej!
Och Niklas Orenius, reporter här på DN. Hej!
Hej!
Vi har ju alla tre lång erfarenhet av att bevaka frågor som rör rasism. Och jag skulle vilja börja i USA, Karin. Beskriv det här året som har gått. Vilka tankar och känslor har du stött på i USA när det gäller den här stora frågan?
Och jag har stött på precis alla känslor, hela registret, alla tankar också. Jag har stött på ilska, jag har stött på beslutsamhet, ibland också glädje när man upplevt man har framgångar. Till exempel då i Minneapolis när polismannen Derek Chauvin fälldes för att ha dödat George Floyd. Men om jag ska välja en känsla som också är en tanke, så tror jag framförallt smärtan ändå. Jag tycker jag har mött så mycket smärta under det här året, så mycket sorg. Jag tror att ett ögonblick som finns för evigt i mig, det är en presskonferens i en kyrka i tvillingstäderna Minneapolis och St. Paul med Daunte Wright. Daunte Wright var alltså hans familj. Daunte Wright var en ung kille som dödades vid en trafikkontroll samtidigt som rättegången om George Floyds död pågick. Och hans familj hade radat upp sig och pratade om det fruktansvärda faktum att polisen då hade förväxlat, sa man, sitt elchockvapen med det riktiga vapnet. Och det är just den här bilden av hans faste Nisha Wright som tittar ut. Jag möter hennes blick och det är så otroligt mycket smärta i de ögonen när hon beskriver, när hon liksom inte kan förstå hur man, en polis, kan förväxla ett elchockvapen med en pistol. Hon håller upp dem båda. Det här är bilder på båda sig. Det här är inte möjligt. Den smärtan, det tror jag är det allra, allra starkaste.
Och George Floyds död var ju egentligen bara ett i raden av många uppmärksammade fall där svarta afroamerikaner har dött i anslutning till ett polisingripande. Men just de här protesterna ledde ju till att många företag började se över sina mångfalds- och inkluderingspolicies, och privatpersoner som saknade erfarenhet av att utsättas för rasism gick med i bokcirklar för att lära sig mer om rasistiska strukturer bland annat. Hur märks allt det engagemanget i USA idag?
Nej, men det märks på så många punkter, även när du talar med människor som har varit engagerade i medborgarrättsrörelsen i decennier, sedan 60-talet, så pekar de också på just det här att de här demonstrationerna, då var det vita människor som gick sida vid sida med svarta människor för att göra upp med den här rasismen, att det har varit en bredare engagemang. Och man såg faktiskt också i det här väldigt polariserade landet hur i alla fall inledningsvis det fanns ett väldigt starkt och brett stöd och en stor förståelse för protesterna, för behovet av att göra upp med rasismen. Sen blev det här naturligtvis politiserat, men jag skulle ändå säga att det har ändå funnits en känsla av att någonting är annorlunda den här gången. Det vittnar väldigt många om.
Men med ett års möjlighet att göra tillbaka blick, varför blev det annorlunda just vid George Floyds död? Och varför kom inte den här stora uppslutningen vid de tidigare dödsfallen? om mordet?
Det kan man ju fråga sig, för när man då lär sig mer och mer om olika polisingripanden, så ser man ju att allting har hänt förut och allt har egentligen rötter bakåt. Det finns otroligt många fall av polisbrutalitet och rasism i USA. Filmen på George Floyds död, den plågsamma, spelade roll. Jag tror också att det spelade roll att USA hade haft Trump och haft problem med vit rasism, med rasism och vit maktrörelsen under ett antal år. Att det blev en motreaktion även mot det, att de där två samspelade. Men jag tror att filmen spelade jättestor roll.
Black Lives Matter, som ju brukar förkortas BLM, är ju både en paroll och ett nätverk och en organisation som har haft en väldigt viktig roll i protesterna. Vilket inflytande har BLM i USA idag?
Black Lives Matter finns ju där och nämns, och protesterna kallas ofta för Black Lives Matter-protesterna. Men Black Lives Matter är också en på vissa sätt kontroversiell organisation där man anses vara ganska radikal. Så att jag skulle nog ändå säga att när de här diskussionerna förs, inte minst då efter i april när rättegången kom upp och det blev väldigt mycket uppmärksamhet på det, årsdagen av George Floyds död och sådär, som var i maj, så skulle jag nog ändå säga att det är inte så att man alltid använder ordet förkortningen BLM eller Black Lives Matter, utan det här är en större fråga än den organisationen. Jag tror att vi, när jag följer Sverige, kan höra att det är Black Lives Matter är mer av en symbol och att den kanske inte används fullt så mycket i debatten, organisationen här, som den gör hemma.
Men på vilket sätt anses BLM vara kontroversiella i USA?
Nej, men det är för att man tycker att de har för radikala förslag. Och det finns ju också, jag menar, det är klart att det finns diskussioner om vad som hände under demonstrationerna. Enorm skadegörelse i många amerikanska städer. Och då anses liksom delar av Black Lives Matter-rörelsen gå för långt.
Och i Sverige så växte ju en svensk förgrening av Black Lives Matter fram sommaren 2020. Vad fick rörelsen för betydelse här, Niklas?
En väldigt stor betydelse, skulle jag säga. Jag tror mordet på George Floyd och ilskan och sorgen efter det gick rakt in även i många svarta svenskars smärta, många afrosvenskars smärta. De erfarenheter av förnedring och diskriminering som många bär på och har upplevt här i det svenska samhället. Det blev liksom en fokuspunkt för det, de protester, dels den här vidriga filmen då och sen de protester som kom efteråt. Så vi såg ju ganska snart att stora manifestationer mobiliserades både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sen var det också så att de här protesterna och ilskan mot rasismen knöt an till en större diskussion om rasism och representation som redan finns här i Sverige sedan tidigare, som inte bara handlar om afrosvenskar. Och vi kunde se sen bara några månader senare att på flera arbetsplatser så startades diskussioner om representation och om rasism på arbetsplatsen. Såg det här Sveriges Radio uppropet där för representation och mot diskriminering. SVT, där har det också kommit protester under både vintern och våren och sommaren här också faktiskt. Men sen har vi också sett i Sverige motreaktioner mot de här protesterna, där det finns en hel del debattörer som tycker att man inte ska importera amerikanskt tänkande och sådär. Och de här rörelserna står ganska långt ifrån varandra. Det finns en ganska stor klyfta, men som helhet skulle jag verkligen säga att det har fått stor betydelse.
Vi ska också komma ihåg att det här inträffar mitt under en pandemi, där vi har sett hur rasismen dödar, där människor i USA, det var så tydligt att inte minst då svarta har drabbats hårdare av covid-19.
Och även i Sverige, vilket ju Dagens Nyheter uppmärksammade under våren 2020. Niklas, även här i Sverige, så liksom i USA, så startar en debatt kring polisvåld och rasprofilering, som det kallas, inom polisen. Och det kom flera Instagram-konton där privatpersoner la upp mobilfilmer på vad de uppfattade som att de blev utsatta som för rasprofilering från polisens sida. Var ligger den frågan idag?
En del av de här blev ingenting, lades ner de här utredningarna, men det finns också flera fall av misstänkt polisbrutalitet som håller på att utredas för tillfället i olika delar av landet. Och det kommer nya exempel hela tiden. I april berättade till exempel Aftonbladet om en 13-årig kille i Eskilstuna som hade anmält att en polis stannade bilen och ryckte honom så hårt i örat att det nästan lossnade, att det började blöda. Och den här 13-åringen hade själv haft en dröm om att bli polis en dag, men nu vill han inte längre det. Och den här poliserna som gjorde det här ingripandet utreds nu av särskilda åklagarkammaren, så det är ett av flera öppna ärenden. Men samtidigt får man väl säga att vi kanske kommer komma in på det senare, liksom, men att det finns också en väldig klyfta, skulle jag säga, i den svenska befolkningen med hur man ser på det här med polisbrutalitet. Vissa menar att det nästan aldrig inträffar och andra tycker att man blir diskriminerad av polisen väldigt ofta.
Och vad får den klyftan för konsekvenser?
Jättestora konsekvenser. Jag tror vi kommer komma in på det senare i senare diskussioner, men jag tror att det är kort svar liksom nu är att det är farligt för ett samhälle när den här klyftan i hur man ska se på samhällets och rättsväsendets representanter egentligen är så stor, liksom, när det skiljer sig så mycket åt. Jag tror vi måste göra någonting åt det.
Karin, i USA under de här antirasistiska protesterna så var en stark paroll defund the police, alltså avfinansiera polisen. Det var ett jätteviktigt debattämne kring polisväsendets metoder och roll i brottsförebyggande arbete. Och det här fick ju stort genomslag. Vad har hänt i den frågan?
Ja, nej, men det här blev ju då kanske också en av de punkterna där hela Black Lives Matter-rörelsen kom att uppfattas som mest kontroversiell. Frågan gäller ju då, kan man fortfarande lägga pengar på att reformera den här poliskåren när vi ser gång på gång på gång övergrepp, brutalitet och när vi vet att polisen har militariserats så mycket under så många år? Och då finns det de som säger att nej, det funkar inte. Vi måste lägga pengarna på annat för att göra våra samhällen säkra. Och det är storstäder som Los Angeles och New York har då gått i den riktningen. Det är ju jättesvårt, för att samtidigt så ser man ju, inte minst under pandemin, hur brotten har ökat. Och då kan det vara problematiskt om polisen inte har nog resurser, så är det ju de mest utsatta många gånger som drabbas. Så att de som i slutändan under valåret pratar mest om defund the police, det var faktiskt republikanerna som ville klistra det här på Joe Biden som presidentkandidat, han som aldrig då ställt sig bakom någon idé om att man skulle ta bort resurser från polisen. Jag skulle säga att den diskussionen har dött ut lite grann, och där man har dragit bort finansiering har man också sett problem.
En stor fråga som är relaterad till vårt samtalsämne idag, det är ju att amerikanska senaten för några dagar sedan klubbade igenom att göra den 19 juni, eller Juneteenth som det kallas, till en officiell helgdag i USA. Vad är Juneteenth för något?
Juneteenth är den 19 juni. Det var den 19 juni 1865 som de sista slavarna befriades i Texas. Då hade det gått några månader sedan inbördeskriget slutade i USA. Och ett exempel då på att det ändå finns en bred förståelse och att man faktiskt har känt att ganska brett att man måste göra upp med rasismen i USA, det är att den här beslutet att göra den här dagen till slut till helgdag i hela landet, den har varit på några ställen, inte minst i Texas, det togs enhälligt i senaten och nästan enhälligt i representanthuset i kongressen, och sen kunde Joe Biden snabbt skriva under det. Det här är ett otroligt polariserat land, det är väldigt lite som funkar som det ska i politiken, men det här bara hände. Det är tydligt, tycker jag, på att det finns en bredare vilja faktiskt just i de här frågorna att ändå komma framåt.
Och det här nya beslutet då om att det blir nationell helgdag, hur påverkade det faktiska firandet som ägde rum här i helgen som gick?
Ja, för det första så inträffade ju den här dagen då på en lördag, och då var frågan om man skulle kompensera med att vara ledig redan på fredag som man gör med en del andra. Det blev lite abrupt och lite svårt för alla att hinna med. En del företag sa att de uppmanar sina anställda att ta ut ledigt på fredagen Men de tänkte inte betala för det. Så nästa år blir det nog, nästa år nästa blir det nog lite mer organiserat. Det här hände ju precis inför den 19 juni.
Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om hur slaveriet och den rasism som levt vidare i USA påverkar människor under pandemin idag. Du lyssnar på Studio DN som idag tar upp debatt och lärdomar ett år efter de stora antirasistiska protesterna i USA och resten av världen. Karin Eriksson, USA-korrespondent. Du besökte ju nyligen Alabama som ju har en lång smärtsam historia av rasism. Vilken är den stora diskussionen du mötte där just nu?
Ja, men just nu handlar det väldigt mycket här i USA om vaccineringarna. Det handlar också om att president Biden har ett vaccinationsmål för 4 juli, nationaldagen, som infaller snart när 70% av den vuxna befolkningen ska ha fått minst en spruta. Och så långt har man inte alls kommit i Alabama och en del andra delstater i södern. De ligger efter. Det finns ett stort motstånd mot vaccineringarna. Dels är det de vita väljare som är konservativa på landsbygden som är skeptiska mot vetenskap. Men det finns också en skepsis mot vaccineringarna i den svarta befolkningen. Och det finns också väldigt starka förklaringar till den.
Och vilka förklaringar är det?
Det handlar ju om alla de övergrepp som man utsatts för historiskt. Det vi valde att koncentrera oss på vår resa i Alabama, det är en plats som heter Tuskegee, som egentligen har en väldigt stolt historia av att göra upp med rasismen på många punkter. Det var faktiskt i Tuskegee som Rosa Parks föddes till exempel. Det finns många andra exempel. Men den här stan är också förknippad med ett brutalt experiment som startade 1932, tog slut 72 när det avslöjades av nyhetsbyrån AP. Och det gick helt enkelt ut på att man skulle studera hur syfilis påverkade, obehandlad syfilis påverkade svarta män. Och då var tanken var att de skulle gå omkring med syfilis och de skulle inte få någon diagnos och de skulle inte få någon behandling. Och sen när de dog så skulle man kolla deras kroppar i obduktionen och se hur, ja, vad som hade hänt med dem. Och det här pågick alltså i många decennier utan att de här männen fick veta vad de var utsatta för. En extrem skandal när den avslöjades. Och den bidrar, den är inte den enda förklaringen, absolut inte. Den är inte känd av alla, men den finns där som ett lager i historien om varför människor, afroamerikaner, kan känna att varför ska vi lita på myndigheterna? Varför ska vi lita på Folkhälsomyndigheten, CDC, som står bakom det här experimentet?
Vi ska höra en av dina intervjupersoner från Tuskegee, Linda Masha, vars styvfar ofrivilligt blev en del av det här experimentet.
Well, my stepfather was part of the syphilis study. And after I realized the true meaning of what actually happened and how cruel black people have been treated through the years, you know, I guess it was just a normal thing to hesitate. You know, they maybe, you know, experiment on us again.
Linda Masha säger alltså här att hennes styvpappa var med i det här syfilisexperimentet och hur grymt det var och hur hon oroar sig för att det skulle kunna hända igen. Vad får erfarenheten av de här experimenten från 70-talet och tidigare för konsekvenser idag?
Nej, men det får ju konsekvensen att en person som Linda är tveksam till vaccinet. I just hennes fall så slutade det med att hon ändå bestämde sig för att ta det. Vi träffade henne i en kyrka där pastorn stod predikade och bad folk att snälla, snälla ta vaccinet. Men hon är absolut inte ensam om den känslan. Och ibland känner man till experimentet väldigt väl. Det gör man ju Tuskegee. Ibland är den mer en, finns det någonstans i bakgrunden som en möjlig historia, en möjlig förklaring av många. Man vet att det har hänt saker historiskt som har varit inte bra, eller i det här fallet faktiskt fruktansvärda.
Niklas, du gjorde ju förra sommaren en mycket uppmärksammad granskning med vittnesmål om rasprofilering och diskriminering. Och så här sa en av dina intervjupersoner, Titus Morimi.
Man ser att det finns ingen rasism i Sverige, men alltså det är ju inte sant. Långt ifrån. Jag upplever det nästan varje dag. Om när man är svart och så har man såna här hår, rastaflitor. Och sen man somnar i tåget. De tror när man somnar på tåget, då är det man har varit på Christiania och råkat på. Och det är därför man är trött.
Niklas, vad var det Titus hade varit med om som han refererar till här?
Nej, men han, Titus Murimi, hade anmält Tullverkets tjänstemän för våldtäkt efter att han med våld hade tvingats, och det är båda parter överens om att våld användes i det här, att han tvingades klä av sig alla sina kläder vid en kontroll, att han blev utplockad från ett tåg då. Och det här är ett öppet ärende som, där ord står mot ord, men Titus menade då att Tullverkets tjänstemän dels misshandlade honom och dels undersökte honom i analöppningen, vilket man inte får göra då utan ett åklagarbeslut och så. Och det, att det gick vilt till, våldsamt till under den här kontrollen i det fönsterlösa rummet då, det är oomtvistat, för Tullverket har själva berättat att de torkar bort blod från väggarna och sådär. Så att det var ett av flera vittnesmål om rasism i Sverige som Titus kom med här i det här reportaget.
Och varför tror du att den här artikeln där Titus Murimi och flera andra vittnade om rasism blev så otroligt läst och uppmärksammad?
Jag tror det handlade mycket om att det var så många och så trovärdiga och starka vittnesmål om rasism. Vittnesmål från situationer som en hel del svenskar med utländsk bakgrund kände igen sig i och kunde relatera till. Och att det var en väldigt spännvidd i geografi och samhällsklasser från de som vittnade. Vi hade Titus Murimi då, en snickare i Malmö som anmälde Tullverkets tjänstemän för våldtäkt. Vi hade en ekonom på ABB i Västerås, Patience Engberg, som berättade om rasism som hon upplevde under sin uppväxt i Lindesberg och fortfarande drabbas av, exempelvis på när hon pendlar med SJ-tågen. Vi hade en känd artist, Jason Diakité, som kallar sig Timbuktu när han uppträder, som vittnade om rasism som han utsätts för och har utsatts för. Och så tre ytterligare personer från andra delar av landet. Det blir så oerhört kraftfullt med alla de här vittnesmålen, och de berättade så bra också. Jag tror att folk liksom söks in i berättelserna. Och sen tror jag också att det gick rakt in i det här gapet som jag pratade om tidigare. Det finns ett stort gap i verklighetsuppfattning och verklighetsbeskrivning när det gäller rasism i Sverige. En hel del svenskar tror liksom att rasism tillhör det förgångna, att det handlar om skallmätningar, om rasbiologiska institutet, om gamla sepiafärgade foton på personer som gjorde hemska saker förr i tiden, medan andra upplever rasism, som Titus, upplever rasism idag. Och det där reportaget handlade om, delvis om den här klyftan också. Så jag tror att det var en förklaring.
Hur skulle du beskriva debatten då och kunskapsläget kring frågor som rör rasism och strukturer i Sverige idag och ett år efter den här sommaren när frågorna verkligen stod i fokus?
Nej, men jag tror det här gapet fortfarande finns, den här klyftan i verklighetsuppfattning, och att det pågår en kamp om narrativ, som man så ofta säger, men hur det egentligen om självbild, nationell självbild handlar det om. Och jag känner liksom igen det här från 2013 när vi på DN avslöjade Skånepolisens olagliga massregistrering av tusentals svenska romer, varav 1300 var barn då. Och många i allmänheten slog ifrån sig och ville liksom hellre tro på polisen än på oss som avslöjade det här och på romerna som hade utsatts för det här. Och där såg man väldigt tydligt, skulle jag säga, hur fördomar mot romer också slog igenom. Och det är liksom lite samma sätt idag, att när det kommer nu, att polis och Tullverket och andra myndigheter åtnjuter väldigt högt förtroende hos en stor del av allmänheten, så att de nästan inte kan göra fel. Medan i den allmänhetens ögon då. Men i andra grupper av svenskar så är förtroendet betydligt lägre. Och jag tror att det är där det står fortfarande. Att det finns, och jag vet att många afrosvenskar och andra som drabbas av rasism är extremt trötta på det här. Att behöva liksom slåss för att om rasism finns överhuvudtaget. Jag tyckte man hörde det lite grann i Titus Murimis vittnesmål här. Men det är där vi står.
I debatten kring förra sommarens händelser så anförs ju ibland argument om att USA och Sverige har så vitt skilda förutsättningar och historia att man inte bör hämta allt för mycket inspiration därifrån, som då vissa menar att Black Lives Matter Sverige kanske gör. Hur ser ni på det där?
Det här tycker jag är en otroligt spännande fråga. Så här, om jag ska lyssna på alla de människor jag möter, om det så är Linda Marsha i kyrkbänken eller om det är en historiker som talar om rasismen i USA, så skulle jag säga så här, det är inte samma. Alla här betonar att man måste se till det här landets historia, hur slaveriet fanns med när landet grundades. 400 år av rasism och diskriminering som finns institutionaliserad på så många sätt, inte minst i stadsplaneringen som i sin tur har fått enorma konsekvenser för folkhälsa, för utbildning. Så på det viset så är det annorlunda. Men samtidigt så tycker jag också, jag vill säga det, att om man då säger att det inte är samma, så kan det ju låta som man, så kan ju del använda det som för att säga att det finns inga problem i Sverige. Då ska man ju komma ihåg att USA å andra sidan är ett land när det är som starkast har det här starka idealet av att vara en smältdeg, eller av att vara en plats där människor kan mötas och där vem som helst ska kunna nå framgång. Så att det är inte samma på två sätt, men om jag jämför med Sverige som under så otroligt lång tid hade en extremt homogen befolkning och där jag tror vi inte alls har konfronterats med vilka ideal som ligger till grund för patriotism eller nationalism. Så det är olika på olika sätt, inte bara i negativ bemärkelse utan också i positiv bemärkelse för USA.
Niklas?
Alltså, jag tycker inte riktigt att det är liksom min roll som reporter just att uttala sig varifrån man bör hämta inspiration eller inte, men jag tycker det var tydligt för alla. För mig och alla andra tror jag som pratade med unga afrosvenskar och andra svenskar som gick i förra sommarens svenska BLM-manifestationer, att det gick alldeles utmärkt att protestera mot behandlingen av George Floyd och Breonna Taylor och andra som drabbats i USA och samtidigt protestera mot rasism i Sverige. Jag tycker inte riktigt att det finns en motsättning där.
Tack så mycket Niklas Orenius, reporter här på DN, och Karin Eriksson, USA-korrespondent.
Tack. Tack.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmolakai, exekutiv producent Agustin Erba, teknik Oliver Bergman, Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.
Podplay.